Hej. Gott att se er. Jag har varit borta mycket i sommar så att jag har inte sett er så mycket. Men fint att få vara tillbaka igen. Att terminen snart drar igång. Vi ber tillsammans. Tack Herre för att du talar genom ditt ord. Tack Herre för att du inte är tyst utan att du kom till den här världen. Du kom för att göra dig känd, att vi skulle få lära känna dig. Du kom för att dö för oss och våra synder så att vi skulle kunna ha gemenskap med dig och ett nytt liv. Du kom också för att ge oss en plats i ditt rike. Och du talade, Herre, om din återkomst. Herre, vi ber att vi får öppna hjärtan den här söndagen. Vi lyssnar till ditt ord. Ta emot det som du har att säga till oss. Amen. Ja, som Åke sa så ska jag predika om Jesu återkomst. Det är ett ämne som har önskats flera gånger. Så då tänkte jag att nu när jag predikar, jag brukar inte predika så ofta längre, men då tar jag chansen att ta det ämnet. Jag tänkte börja med att vara lite ärlig och säga att det här med Jesu återkomst, det är inte någonting som jag går och tänker på varje dag. Det kommer någon gång ibland, liksom, men det är verkligen inte en daglig fundering kring. Utan jag lever mitt liv. Jag lever på. Jag har en relation med Jesus, men jag kanske inte tänker varje dag att han ska komma tillbaka. Och det är inget ämne som jag har predikat över. Jag har predikat om himlen och evigheten, framtidshoppet, men inte särskilt om Jesu återkomst. Och det är ju faktiskt inte, vad jag känner till ändå, ett ämne som kanske predikas särskilt ofta egentligen i vår tid idag. Det kanske har gjort det, men idag hör man inte så ofta predikningar om det. Det är ju lite märkligt att det inte predikas ofta och att jag aldrig predikat över det när man ser på Nya Testamentet. För det är ändå ett ämne som är stort och förekommer väldigt ofta. På många ställen. Men jag tänker så här att det kanske är också, jag tror att många tycker att det är ett svårt ämne att ta upp. Och det har också i perioder uppkommit också mycket spekulationer där man har velat binda ändens tid och tidstecknen till den historia som vi lever i. Det är också så att jag har mött många, särskilt äldre, som har växt upp med en rädsla inför Jesu återkomst på grund av sättet som det har predikats över det. Det finns också, får vi erkänna, många bibeltexter om detta som är väldigt svårtolkade. Och det finns flera skilda förståelser för hur vi ska, för vad det är som sker kring Jesu återkomst och hur vi ska förstå detta. Jag kommer idag att försöka hålla mig lite borta ifrån det spekulativa och titta mer på det som är grundläggande. Det som vi faktiskt kan veta. För att även om vi har tyckt olika som kristna om detaljerna så har vi ändå varit överens om grunden. Och det är det jag tänker att jag kommer att predika över. Men innan jag börjar så tänkte jag ge er ett tillfälle. För jag tror att många av oss har erfarenheter och tankar och känslor och frågor och funderingar kring Jesu återkomst. Så jag tänkte ge er en liten kort stund att vända dig till den du sitter bredvid. Säga någonting om vad har du för tankar kring Jesu återkomst? Vad väcker det här ämnet eller temat hos dig för tankar eller känslor? Och man får också säga pass om man inte vill dela någonting. Men ta en kort stund, vänd dig till andra och bara säg lite spontant, vad tänker jag på när jag tänker på Jesu återkomst? Ja, vänner, där får ni börja sätta punkt eller komma för det ni delar. Och det här kanske är någonting att få fortsätta prata om kring fikaborden också efteråt. Vi kan börja hos Jesus, tänker jag. Jesus ska verkligen komma tillbaka. Vi kommer ha många bibelord att läsa, men jag kommer inte läsa alla bibelord heller som finns på PowerPointen. Men den här läser vi om vad Jesus själv har sagt om sin återkomst. Och ni har biblar i bänkarna ifall ni vill slå upp, annars kan ni lyssna bara. Men Matteus evangeliet kapitel 24, den finns på sida 1184 om ni vill slå upp och läsa tillsammans med mig. Vi läser från vers 29 till vers 31. Strax efter den tidens lidanden ska solen förmörkas och månen mista sitt sken. Stjärnorna ska falla från skyn och himlens makter skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen. Och då ska alla jordens stammar höja klagorop. Och man ska få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Det är mycket starka ord och bilder i den här texten, men vi kan konstatera att Jesus har sagt att han ska komma tillbaka. I alla evangelierna och flera gånger får vi möta att Jesus säger att han ska komma tillbaka en gång. Änglarna har också sagt det när Jesus får levande upp till himlen inför hans lärjungar. Så uppenbarade sig änglar som sa att på samma sätt som han får upp så ska han också komma tillbaka en dag. Nu syns det knappt, men apostlarna har sagt det. De återkommer gång på gång till samma hopp om Jesu återkomst. Vi möter det hos Paulus, hos Petrus, hos Johannes, hos Jakob. Alla vittnar om Jesu återkomst. Så det här är ingen isolerad lära i Nya testamentet, utan den går rakt igenom hela Nya testamentet. Och så har vi även uppenbarelseboken som sista bok i Nya testamentet. Så vi står på en jättefast mark när vi talar om Jesu återkomst. Och kan man säga någonting då om hur Jesus ska komma? Jo, i den texten som vi precis läste så står det att han ska komma med stor makt och härlighet. Jesus sa ju innan han åkte upp, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Och ibland kan vi undra, vem är det egentligen som sitter på tronen? Vem är det som har makten i världen? Det kan ju ibland kännas eller tyckas som att det är den onde som har makten. Men när Jesus kommer tillbaka, då blir det uppenbart och tydligt att det är han, människosonen, som har all makt. Och han kommer med sina änglar för att samla sitt folk till sig. Alla ska se honom. Vi kan läsa i verserna precis innan där i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 7-28. Ty liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster, så blir det vid människosonens återkomst. Där kadavret ligger, där samlas gamarna. Det kommer alltså inte ske i skymundan. Vi kommer inte behöva undra, har han kommit än? Utan han säger att det kommer vara som när blixten lyser upp hela himlen. Eller som när man ser över ett stort landskap och funderar, var ligger kadavret någonstans? Jo, det är lätt att se för att alla gamarna samlas där. Vi kommer inte behöva fundera, har han kommit? Alla ska se honom. Och som änglarna sa så kommer han på samma sätt som han får upp. Han kommer från himlen ner till oss. När ska Jesus komma tillbaka? Vi kan slå upp Apostlagärningarna kapitel 1 där. Och det är på sida 1300 om man vill följa med i biblarna i bänkarna. Vi läser kapitel 1 i Apostlagärningarna, vers 6-7. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Det här är ju efter hans uppståndelse. Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Så Jesus har sagt tydligt och klart: det är inte vår sak att veta när han kommer. Vi vet inte. Bara Gud vet stunden. Han kommer att komma oväntat. Vi kan vända oss tillbaka till Matteus evangeliet kapitel 24 där. Och så läser vi vers 37. Det är 1185. Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack och gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid människosonens ankomst. Då är två män ute på åken. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal. Den ene tas med och den andra lämnas kvar. Så Jesus säger här att människosonen kommer att komma oväntat. Människor kommer att leva på utan att tänka sig att domen ska komma över världen. Precis som det var under Noas tid. Man levde, man åt och man drack. Ingen hade en tanke på att det skulle komma en dom över världen. Så kommer det också vara vid människosonens återkomst. Det kommer komma som en överraskning. Människor kommer leva sina liv. De jobbar på åken, de är vid kvarnen liksom. Ingen anar det. Plötsligt så kommer han. Han kommer att komma i en ond tid, säger Paulus. Jag kan slå upp andra Timoteusbrevet, kapitel 3. Och läsa vers 1-5 där. Det är på sida 1429. Det finns, om man vill ge någonting så finns det en kollektbox i hörnet. Jonathan kan visa dig. Tack så mycket. Tack. Tack. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 1-5 står det så här. Det ska du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människor att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask, men vill inte veta av dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus säger att det kommer bli en svår tid och att det kommer bli ett avfall ifrån tron i den sista tiden. Läror som inte har sitt ursprung i Guds ord och i Guds ande kommer att florera och förleda människor att lämna tron och att följa de här lärorna. Och han säger och uppmanar Timoteus att träd fram i tid och otid och lägg rätt upp fram Guds ord. Vad ska hända när Jesus kommer då? Han ska uppväcka och samla sitt folk. Vi går till Johannes evangeliet kapitel 14. Och det är på sida 1289. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Det finns massor med plats i faderns rike. Och Jesus, han går bort för att se till att det finns plats för alla som följer och tror på honom. Han har en önskan och en längtan om att vi ska få vara där han är. Och det var därför han kom, för att offra sig själv som världens frälsare och Herre. Och han har lovat gång på gång evigt liv åt den som följer honom. Så hoppet om Jesu återkomst handlar alltså om att Jesus ska hämta oss till sig. Vi kan också läsa första Thessalonikerbrevet kapitel 4, vers 16-18. Sidan 1424. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4, och så vers 16-18. Jag är i fel brev. Vilken sida var det på, ni som har slagit upp det? 1416, tack. Ja, där står det. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska de som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland himlen, bland molnen tillsammans med dem, för att möta Herren i rymden. Och sen ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Så när Jesus kommer, då ska de som har dött i tron inte bli bortglömda. De ska först uppstå. Sen kommer vi tillsammans, hela Guds folk, att föras upp för att vara hos Herren för alltid. Och så avslutar han med trösta varandra med de här orden. Jesus kommer tillbaka för att samla oss till sig. Och de troende, de kommer att förvandlas. Jag kan läsa Filipperbrevet kapitel 3, vers 20-21. Sidan 1407. Och i vers 20 står det: vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Så när Jesus kommer, så ska de levande, troende och de döda troende som uppstår få förvandlade kroppar, så att vi blir lika Jesu uppståndelsekropp. Tänk på att när Jesus uppstod, så var graven tom. Han uppstod i sin kropp och visade den för lärjungarna och sa: titta, här är såren. Här, känn på såren i min sida. Det var hans kropp. En levande kropp. Och han får också levande i den kroppen in i härligheten. Så när han kommer tillbaka, då vet vi att vi också kommer få förvandlade kroppar. Och sen ska vi få möta Jesus. Vi som har vårt medborgarskap i himlen. Vad ska hända när Jesus kommer? Han kommer också för att döma världen. Han kommer som en frälsare för sitt folk, och han kommer som en domare för hela världen. Vi läser Andra Thessalonikerbrevet kapitel 1, vers 4-10. Sida 1418. Han skriver till församlingen i Thessalonike, som har varit med om otroligt mycket lidanden och svårigheter och förföljelsen här. Vi kan med stolthet tala om för er i Guds församlingar om er uthållighet och er tro mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni får utstå. De förebådar Guds rättvisa dom, att han ska förklara er värdiga Guds rike som ni får lida för. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade och låter er som nu plågas vila ut tillsammans med oss. När Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och lågande eld för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet, när han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro. Och ni har trott på vårt vittnesbörd. Så Jesus kommer som en frälsare, det är tydligt. Men det är också tydligt att han kommer som en domare för att döma världen. Den som inte vill veta av Gud och som inte lyder evangelium om Herren Jesus. De kommer att få gå bort från Herrens härlighet. till evigt fördärv. Vi kan också slå upp Uppenbarelseboken kapitel 22, sista boken i Bibeln. Där Jesus säger något om detta, ska vi se här. Uppenbarelseboken kapitel 22, 1495. Och vi läser vers 12 till 15 där. Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De ska få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den. Jesus kommer snart för att ge tillbaka efter våra gärningar. Och när jag läser det så förstår i alla fall jag att om det hänger på mina gärningar, ja då är det kört. Men då säger han så här att saliga är de som har tvättat sig rena. Och i Uppenbarelseboken, när man läser hela så står det där att de som är renade är de som har tvättat sig i lammets blod. Att bli renad och tvättad ren handlar inte om att jag har gjort någonting, utan om att Jesus, Guds lamm, har tagit bort världens synd när han dog på korset. Så de som följer honom, de kommer att gå in i härligheten. Men de som inte följer, de kommer inte att få komma med. Och jag tänker att jag vill stanna upp lite grann här, för det här är någonting som är svårt. Något av det svåraste i Nya Testamentet för oss att ta till oss, tycker jag. Det här med hur ska vi förstå detta med domen? Det är ett jättestort ämne, så jag kommer absolut inte kunna säga allt, men jag vill bara säga några saker om det. Och för det första så är inte det här någonting som apostlarna hittade på, utan som vi såg i Uppenbarelseboken här också, så är det Jesus själv som talar om domen. När man läser i evangelierna så återkommer Jesus ofta till detta om en kommande dom. Han talar om sitt eget folk som vände honom ryggen. Och säger att på domens dag blir det lättare för Sodom och Gomorra än för er. Så Jesus själv talar om att det kommer komma en dom. Han talade om en dubbel utgång ur det här livet. En enkel utgång, då är det att alla, varenda människa, kommer till evigheten och härligheten hos Gud. En dubbel utgång innebär att alla kommer inte komma till himlen. Och vi kan se i texten att Jesus, han uttryckte sig ofta kring att det finns en dubbel utgång ur det här livet. Man kan undra om Jesus har någon del i domen. Han har en huvudroll. För det är Jesus som ska komma tillbaka för att döma världen. Vi behöver inte slå upp det, men jag kan bara läsa lite snabbt här från Johannes 5 hur det låter. Jesus säger så här, och fadern dömer ingen, utan han har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Och den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Och från vers 6, till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Var inte förvånad över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Och i Matteus evangeliet kapitel 25 har vi den här kända liknelsen om att när människosonen kommer tillbaka så kommer han att dela upp människor som får och getter och ställa fåren på ena sidan och getterna på den andra sidan. Och till fåren kommer han att säga i vers 34. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Och till getterna kan vi säga han så här: dessa ska gå bort, vers 46, dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Så vi ser att det är Jesus själv som talar om domen. Han talar om en dubbel utgång. Och han talar om att det är han, människosonen, som kommer att döma världen. Hur ska vi förstå detta? En god och rättfärdig Gud kan inte se mellan fingrarna. Mika kapitel 6 och vers 10 står det så här: ska jag tåla de gudlösa spatmått, de snåla efamått som jag förbannat? Kan jag godkänna fusk med vågen och falska vikter i pungen? Stadens rike övar våld och förtryck, dess invånare far med lugn. De talar med svekfull tunga. Så griper jag mig nu an med att straffa dig och förgöra dig för dina synders skull. Det här kan vara svårt för oss att ta till sig, men att vi behöver också se och förstå att detta bottnar i att vi har en Gud som är fullkomligt god. Och en fullkomligt god Gud måste skipa rättvisa. Kan jag godkänna fusk med vågen, frågar han. Det här betyder också att mitt liv är meningsfullt. Det betyder att Gud sätter värde på sin avbild. Att det spelar roll hur jag bemöter en annan människa. Att det jag gör idag spelar roll för evigheten. Men vi måste också komma ihåg att i Bibeln så framträder inte Gud som en hämndlysten och nyckfull Gud som bara väntar på att få straffa människan. Utan precis som vi sjöng i den här sången: du är rik på nåd och sen till vrede. Sån är vår Gud. Han är sen till vrede. Han har tålamod med människan. Gång på gång. På gång igen. Och för den som vill vända sig till honom så finns det alltid nåd. Guds mål är också en värld av fullständig harmoni. Han tänker skapa en värld som Åke läste om, där det inte finns någon sorg, ingen smärta, ingen egoism, inga elakheter, inga konflikter. En värld med fullständig fred och harmoni. Som är helt utan någon brist. Hur skulle jag kunna platsa i en sån värld? Om Gud ska skapa en värld där rättfärdigheten bor, då måste ju också det onda verkligen besegras. också det onda som finns i oss. Och vi längtar ju som människor efter en värld utan ondska. Men då måste också det onda dömas. Och problemet är ju att ondskan inte bara finns där ute, utan den finns också i mig. Och det är därför vårt hopp är att vi inte kan lita på våra egna goda gärningar. Utan vårt hopp är Jesus. På korset bar han domen för våra synder, så att du och jag ska kunna få förlåtelse, ett nytt liv och en plats i Guds rike. Och det avgörande, det är min relation till Jesus. Om jag avvisar honom eller om jag tar emot en räddning som han erbjuder. Ni känner säkert till Johannes evangeliet kapitel 3 och 16. Jag ska läsa den och fortsättningen här. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Men den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Hur ska vi då leva inför Jesu återkomst? Jag ska säga några saker om detta som sista tema innan vi går in för landning. Vi ska vara redo. Vi kan slå upp Lukas kapitel 12, 35-40. Sidan 1246. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som en tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem ligga till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare, saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjänaren kom, så skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni, till när ni minst väntar er. Då kommer människosonen. Så vi ska vara redo och vara på G och vakna. Och vad innebär då det? Jo, som i den här liknelsen, som tjänare, som gör det som de är ålagda att göra. Som gör deras herres vilja. På det sättet ska vi vara redo. Vi ska alltså leva på ett sätt som gör att om jag dör idag så är jag redo att möta Herren. Är du redo att dö idag, då är du också redo att möta Herren när han kommer tillbaka. Så handlar det om en uthållig tro. Och att vi lever och gör hans uppdrag här i världen. Vi ska vara väntande. Titus kapitel 2, vers 11-14. Sida 1432. Från vers 11 där. Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär, och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Jesus Kristus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Medan vi väntar, säger han. Väntan är inte någonting passivt här, utan det handlar om att leva ett liv som säger nej till det som Gud har sagt är ont, och att säga ja till det som behagar Gud. Ett sånt folk är redo och väntande. Och tänk att Paulus också här i vers 13 säger att vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska träda fram. Här är gudomen också väldigt tydligt om Jesu gudom. Andra Petrusbrevet, kapitel 3-15. Vers i sida 1463. Framförallt ska ni tänka på att i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det har varit sedan världens skapelse. De bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som hade uppstått ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Den värld som då fanns dränktes därför i vatten och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt elden. De bevaras till domens dag då de gudlösa ska förintas. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Det är inte som så många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför ska ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Att vår Herre dröjer ska ni betrakta som en räddning. Detta har också vår kära broder Paulus skrivit till er i enlighet med den vishet som han har fått. Så Petrus säger här att i de sista dagarna så kommer folk att undra: när kommer den här Jesus? Och kommer han alls att komma? Generationer har ju kommit och gått och det har liksom varit så här ända sedan världens början. Men då säger Petrus att då glömmer de en sak. Att Guds dom en gång redan har kommit över världen på Noas tid. Och den har kommit och den kommer också att komma. Men Gud dröjer för att han vill att alla ska få tid att komma till tro och omvända sig. Han vill inte att någon ska gå förlorad. Och vi kan vänta på och påskydda Herrens ankomst genom att leva heligt och genom att söka människors frälsning. Vi ska vara längtande. Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 20-21. Detta är de sista orden i Nya testamentet. Han som vittnar om detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Nåd från Herren Jesus åt alla. Tänk på det fantastiska att en dag få möta den Jesus som längtar och väntar på dig och mig. Tänk att få fortsätta fördjupa den gemenskap som jag redan har börjat få med Jesus. Han som sa: känn ingen oro. Tro på Gud, tro på mig. Han ska komma tillbaka. Han har berett plats för dig och för mig, för att hämta oss till sig. Så vad betyder Jesu återkomst för mitt liv? För det första tänker jag på att jag kan leva tryggt. Och det här handlar framförallt, om ni inte har hört Emils predikan, så handlar det framförallt om Emils predikan förra veckan. Om Bibelns ramverk. Världen börjar med shalom, Guds shalom. Och den slutar också med Guds shalom. Guds fullständiga frid. Och jag kan veta att det är inte riktigt som det kan se ut i den här världen. Som att det är ondskan som segrar. Utan jag vet att det är inte döden. Det är inte kriget. Det är inte våldet. Det är inte sjukdomen eller ondskan som kommer att få sista ordet i den här världens historia. Åt mig har getts all makt, säger Jesus. Jag behöver leva redo. Och det handlar inte om att jag behöver ha koll på alla tidstecken och förstå allting om tidens ände. Utan det handlar om att jag behöver leva i försoning med Gud. Med en uthållig tro. Och att säga nej till det som är ont. Och ja till det som är gott. Att det jag gör idag, det spelar roll för evigheten. Och jag får leva hoppfullt. Och jag får leva längtande. För Jesus kommer inte främst som en främling som vi fruktar. Utan han kommer som den Herre och den frälsare som vi redan känner och älskar. Och frågan är inte först och främst om jag förstått alla detaljer kring tidens slut. Utan frågan är om jag känner honom som min Herre. Om jag lever tillsammans med honom idag. Jag behöver inte vara rädd för Jesu återkomst. För den fullkomliga kärleken som finns hos Gud fördriver rädslan. Amen. Herre, vi har sett på de här texterna som kan vara svåra för oss idag att ta till oss. Men Herre, det här är ditt ord. Det är du som har talat. Herre, tänk att du som har dött för mig, som har dött för var och en här, för att göra det möjligt för oss att få komma in i ditt eviga rike, få dela gemenskapen med dig. Tänk Herre att du ska komma tillbaka för att samla oss till dig. Herre, låt oss få leva med dig idag. Leva framför allt i din nåd. Men också utav din heliga andes kraft i våra liv. Vi behöver dig. Inte bara för evigheten, utan vi behöver dig för den här dagen. Herre, Vi ber att vi i din nåd ska få vara redo för din återkomst. Tack Herre, att ondskan och döden inte har det sista ordet, utan du har det. Amen.